This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Henrik Jörntell, docent neurofysiologi, forskar kring hur hjärnan fungerar och har utmanat det traditionella sättet att se på hjärnan. Med nya forskningsrön har ni kommit på att hjärnan är mycket mer helhetlig och man måste titta på hjärnan mycket bredare än det traditionella sättet. Berätta lite om det.
Ja, man kan säga att idén om funktionell lokalisation i hjärnan, den har mer än 100 år på nacken. Och den går ut på att man har, som namnet antyder, att man har specifika funktioner koncentrerat i specifika delar av hjärnan. Och det har varit oerhört lätt att hitta, med olika typer av tillgängliga metoder, att hitta korrelationer med det här synsättet. Så därför har det blivit väldigt självförstärkande. Och har, även om det har frågasatts historiskt sett, även för mer än 100 år sedan, så redan då ifrågasatts, så har det egentligen varit väldigt svårt att komma med en alternativ förklaringsmodell till det här som är så lätt att påvisa på något vis. Så det har blivit självförstärkande och är än idag helt dominerande i synen på hur hjärnan fungerar.
Hur upptäckte ni detta? Liksom, vilka forskningsrön låg bakom det här lite kontroversiella sättet att se på hjärnan?
Den stora ögonöppnaren var när vi studerade hur systemet för beröring, hjärnans system för beröring, fungerar. Då var det traditionella synsättet att vi har många enskilda sensorer ute i huden och att var en av de där sensorerna rapporterade unik information. Och det enda hjärnan behövde göra var att samla in information från några stycken sensorer, ungefär som pixlar på en TV eller på en skärm. Och så sätter den ihop någon bild av vad som händer utifrån den informationen. Men vad vi såg istället var att även den enklaste beröring engagerar ett väldigt stort antal sensorer. Dels av en stor del av huden, men även djupt in i vävnaden. Och sen när denna informationen kommer in till hjärnan så delar den upp sig över ännu fler, över ett mycket större antal nervceller. Och man kan säga att en information, även om den kommer från fingertoppen på pekfingern, kommer att vara representerad i stort sett majoriteten av nervceller i storhjärnan. Och det är ett ganska annorlunda synsätt då mot den traditionella, där man tänker sig att pixeln från huden gick genom enskilda nervceller och träffade enskilda nervceller uppe i storhjärnbarken.
När du beskriver det låter nästan hopplöst att hitta behandlingsmetoder då. Det blir så oerhört komplext om hela hjärnan är inblandad i alla små funktioner, eller?
Ja, i den med funktionell lokalisation är ju väldigt praktiskt om man vill hitta behandlingsmetoder. För att då föreställer man sig att det finns enskilda celler som har specifika funktioner, eller enskilda receptorer på de här cellerna som har specifika funktioner. Och det enda man behöver göra är liksom att adressera dem för att få klinisk effekt. Men om man istället tänker sig att alla hjärnans funktioner bygger på ett samspel mellan väldigt stort antal nervceller, olika typer och olika typer av receptorer, då blir ju det angreppssättet nästan omöjligt. Däremot så kan man tänka sig helt andra typer av angreppssätt som man får om man så att säga, ställer om sin sinnebild av hur hjärnan fungerar. Men då är det mycket mindre inriktat på kemiska eller cellulära approacher och mycket mer inriktat på systemnivå. Att man måste förstå hur de här nätverken, hur man skapar dem och hur man kan stimulera dem till att återskapas, till exempel om man har fått en stroke en stråksjukdom. Som, det, förmodligen det effektiva sättet att få tillbaka funktion är att man stimulerar de här nervcellerna att hitta nya sätt att interagera med varandra.
Men man måste väl ändå säga att det här låter ju som en potentiell revolution, inte minst för läkemedelsbranschen, tänker jag, som har jag sett på hjärnan enligt det här traditionella sättet.
Nu ska det ju påvisas också att det går att göra på ett framkomligt sätt. Men vi har ett antal strategier som bygger på vårt nya synsätt då, som vi har väldigt stort hopp om att de ska liksom, på ett ganska dramatiskt sätt förbättra möjligheterna till funktionsåterhämtning efter stroke. Man kan också tänka sig en rad andra neurologiska sjukdomar som Alzheimer till exempel ligger definitivt i linjens förlängning här, vad vi kan använda de här nya insikterna till för att hjälpa och råda bot på.
Jag tänker mer generellt här, just läkemedelsbranschen som jag har sett det på det gamla sättet och mer lokalt.
Ja. Och i vissa fall så får man ju en i alla fall en marginell förbättring då. Man får väl säga att fortfarande idag så är många av våra stora neurologiska och psykiatriska sjukdomar i princip, har du tur så hjälper din behandling. Men i de flesta fall så är det ganska svåråtkomligt. Och förmodligen, enligt vårt synsätt, så är det för att man har använt fel angreppssätt.
Jag vet att du är också väldigt intresserad av hjärnans utveckling under årtusendena, evolutionen. Berätta lite hjärnans funktion. Hur har den utvecklats egentligen?
Egentligen så ser jag väl det så här att hjärnan har tre primära utvecklingssteg. Och vi måste gå igenom alla tre utvecklingsstegen innan vi får en intellektuellt fungerande människa. Och det handlar om att det första steget är att man gärna ska etablera en uppfattning om den egna kroppen. När man har en uppfattning om den egna kroppen så kan man använda den för att skapa sig en uppfattning om hur den fysiska omvärlden fungerar. Och ett tredje steg är att du är medveten om att några av de här objekten i din omgivning det är faktiskt andra varelser. Och då kan du, i det här tredje utvecklingsläget så kan du börja interagera med dina medmänniskor då i första hand på ett socialt plan. Men det är samma sak där. Det handlar om att hjärnan ska bilda sig en uppfattning om hur dina medmänniskor i din omvärld fungerar. Och det kan du testa ut genom att använda olika typer av beteende och mäta vilka responser du får. Och på den vägen så skapar du en uppfattning om hur den sociala omvärld fungerar.
Samtidigt utvecklas ju hela tiden omvärlden. Vi har olika kulturer, vi har olika faser, hur vi umgås med varandra till exempel. Anpassar sig hela tiden hjärnan till det här? Förklara.
Då är frågan om hur mycket evolutionärt tryck det har funnits på hjärnan under de sista 100 åren. Det kan säkert finnas lite olika uppfattningar. Själv tror jag att det inte har varit speciellt stort tryck på de senaste 100 åren. Men att vi
ändå... Hur menar du då? Att inte så stort tryck, alltså att vi har kunnat överleva ändå, även om vi inte har varit
ja, precis,
socialt
ja.
Skilled.
Exakt, så att man har de rudimentära färdigheter, man får dem med sina gener som du behöver för att anlägga hjärnan på ett sätt så att du kan fungera i din sociala omvärld och så att du har möjlighet att fortplanta dig och därmed så är har du fått vidare dina gener och för alla individer som når det stadiet så det är ju de som överlever och det är väl i princip i det moderna samhället så att alla har möjlighet att nå det stadiet. Så att i den meningen så finns det inget evolutionärt tryck. Men man kan ändå se det som så att hjärnan blir hos oss individer i samhället blir kapabel i genomsnitt till mer och mer avancerat tänkande. Och där kan man förmoda att kulturellt arv har ganska stor betydelse. Om man tänker sig att hjärnans funktion går ut på att hitta samband mellan olika saker. Då blir toppen av din intellektuella nivå bestäms lite grann av vilka samband du får dig till livs. Vilka samband du har förstått. Och när du förstått en nivås samband så kan du gå upp på en lite mer komplex nivå. Vad det sociala samspelet eller kulturarvet kan göra det är att du får många av de här sambanden serverade. Du måste fortfarande förstå dem, men de gör dem tillgängliga för dig. Och då kan du på det viset förmodligen snabba upp din intellektuella utveckling så att du når en högre intellektuell nivå. Men då pratar vi inte om något evolutionärt tryck, utan då handlar det om att du drar nytta av kulturarvet i princip. Då.
En het fråga just nu bland inte minst neurofysiologer, det är ju hur mobiltelefoner och vårt skärmanvändande påverkar hjärnan. Det sägs att det är väldigt stressande och att det kan bli att det inte är helt hälsosamt. Vad är din syn på det här?
Det är ju så här att hjärnan har ett system som säger till oss vad vi ska göra i denna situationen och om 2 sekunder och om 10 sekunder. Och det systemet ser också till att lägga in lite pauser här och där under dagen. Så att när hjärnan är utmattad så då ser det här systemet till att nu gör vi ingenting, vi vilar lite grann här. Eller åtminstone en del av hjärnan vilar vi. Många, ett potentiellt problem med då, skärmanvändande och så där, det är att det finns, de är väldigt effektiva på att pocka på vår uppmärksamhet. Och det triggar de här systemen som bestämmer vad hjärnan ska göra. Och möjligtvis kan man tänka sig att man blir av med de här små minipauserna som man har under dagen. Det skiljer sig säkert från individ till individ och många kan säkert klara att använda mobil och skärm i väldigt stor utsträckning utan att få någon stor negativ effekt. Men om det är så att det leder till kronisk stress, då är det potentiellt ohälsosamt, för att då vet man att långvarig kronisk stress det leder till att hjärnan krymper. Och krymper hjärnan så det kan de flesta förstå att det är såklart inte speciellt bra. På sikt så leder det till minskad maximal hjärnkapacitet.
I det här du säger nu, är det omstritt på något sätt eller är hjärnforskare överens om att det finns de här skadliga effekterna?
Det skulle jag, så om vi drar kopplingen direkt till mobiltelefoni till hjärnskada så skulle jag inte säga att man är överens om det. Vad man är överens om är den här komponenten med kronisk stress, att den är skadlig för hjärnan. Och kanske är det det som är som rådet till mobiltelefonanvändare, att man måste känna efter lite grann själv vad som är rimligt om man befinner sig på en hög stressnivå eller inte när man använder mobil eller andra skärmar. Så länge man känner att man mår bra av det själv så är det förmodligen inte skadligt. Men om man upplever det som en stresssituation, att det är liksom ett tvångsbeteende eller på annat sätt stressande, ja, då är det potentiellt ohälsosamt.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.